Varför är det tabu att prata om vad man tjänar?
Det kommer jag inte svara på. Tyvärr. Det är väl alltid varit lite stigma kring löner och så.
Nu ska det bli mer lönetransparens inom EU, men inte i Sverige. Jämställdhetsminister Nina Larsson kommer hit och svara på varför. Och hur länge håller batteriet till elbilen? Sist i plånboken svarar vi på era frågor om bilar. Jag som är med heter Anna Berg. Att fråga någon vad han eller hon tjänar kan vara känsligt och många drar sig för att prata om löner, även med sina närmaste kollegor. Nu ska ett nytt EU-direktiv ge större insyn i lönesättningen, men Sverige stretar emot. Vår reporter Lisa Nord har provat hur det går att prata löner med folk.
Det vill jag inte svara på.
Nej, jag tror inte jag vill säga Sveriges Radio hur mycket jag tjänar. Det tror jag inte att jag kommer göra.
Nej, vi är bankanställda. Sånt vill man inte prata om.
Det blir lätt lite märklig stämning vid frågan, vad tjänar du i månaden?
Alltså, jag tycker det är privat.
Ann är på väg hem till Växjö efter ett jobbmöte i Stockholm. Hon håller sin månadslön för sig själv och skulle heller aldrig fråga andra vad de tjänar.
Nej, men vad ska jag ha den informationen till? Jag vet inte hur mycket skulder de har. Jag vet inte vad deras föräldrar har för lön och hur mycket pengar de kommer ärva en dag. Alltså det är ju deras liksom privata liksom. Jag behöver inte veta det.
Nu jobbar Ann på en statlig myndighet där löner är offentliga handlingar. Men hon är ointresserad av att jämföra sin lön med kollegornas. Det hade varit annat om hon fortsatt jobba som lärare, menar hon.
Jag är lärare i botten och hade jag jobbat kvar som lärare och haft liksom en likvärdig anställning som andra som också är lärare och man jämför sin arbets, vad ska man säga, sin prestation eller vad ska man säga, då är det lite lättare att prata lön tycker jag, för då är den i relation till någonting. Men om man har lite smalare arbetsuppgift och inte riktigt kan liksom förklara för någon annan vad man gör eller jämföra sig med någon, då känns det lite mer privat på något vis. Och, ja.
Vad säger din lön om dig?
Jag vill svara att den ska spegla min utbildningsbakgrund och min arbetslivserfarenhet och mina arbetsprestationer. Alltså det är det man känner, eller jag känner att det är det jag skulle vilja säga är lönen. Men ibland så stämmer ju kanske inte det då. Då blir det liksom lite prestige och sådär. Så då kan det, jag tror det är därför jobbigt att prata om också. En del medarbetare kanske bara stirrar på den där siffran och man vill framhäva sig och man vill prata lön och man vill liksom jämföra och sådär, och då blir det lite känsligt och lite jobbigt så tror jag.
Jag tror 35 efter skatt.
Vad jobbar du med?
Jag är vaktmästare.
Det här är David Meino. Han har inga problem att prata om sin lön. Tvärtom reagerar han på att andra är så hemlighetsfulla.
Vad är det för något att skämmas för? Alltså, nej, jag fattar inte den biten. Det gör jag inte. Hur ska man annars få ett bättre samhälle liksom, om man inte kan jämföra uppåt och neråt, tänker jag. Eller ha samtalet kring det. Jag tycker det är viktigt. Men det är ingen som vill prata lön med mig.
Där jag menar du då?
Nej, men där jag jobbar. Det är inte kutymt, gissar jag.
Så du pratar aldrig med dina kollegor alltså om vad de tjänar? Och...
Jo, men jag får inget svar. Jag ställer dem lite mot väggen. Men det är sånt som man inte pratar om. Det är samma som vad man röstar på. Det ska man inte heller prata om. Det är privat, säger de. Men jag har ju slutat prata om det. Det blir obekvämt i fikarummet. Vi pratar väder istället.
Även om frågan kan väcka känslor verkar allt fler svenskar vilja ha fullständig lönetransparens. Drygt 4 av 10 vill att alla löner, inklusive den egna, ska vara öppen på arbetsplatsen. Förra året låg siffran på under 3 av 10 enligt jobbsökarsajten Jobbland som undersökt svenskars attityder till arbetslivet.
55 000 kronor.
Hur känns det att svara på den frågan?
Ovant. Jag tror det är tradition. Man är inte van att göra det.
När var senaste gången du pratade om din lön?
Inom familjen ganska ofta. Utom familjen minns jag inte ens.
Hur skulle du reagera om det kom fram att dina kollegor tjänar mer eller mindre än vad du gör?
Det tar jag då, känner jag. Jag tror inte det skulle förändra min tillvaro. Det finns en större saker att gå och fundera på. Jakob, jobbar inom IT-förvaltning.
Det är ingen hemlighet att vi tjänar olika. Nästan alla kollektivavtal bygger på individuell lönesättning. Alltså att lönen baseras på den enskildes arbetsuppgifter och resultat. Men även för de som har ungefär samma summa i lön kan det vara känsligt att prata om den exakta siffran.
Kan man säga sånt här? Nej, det kan vi inte säga, tror jag.
Tre kollegor i 20-årsåldern har lunchrast. De jobbar på ett företag som jämför lån och har ungefär lika mycket i lön.
Nej, jag passar på den.
Säg vad du känner.
Nej, jag passar på den här.
Vad händer nu?
Det är bara jobbigt, jag vet inte varför.
När en av dem tvekar att berätta blir stämningen lite laddad.
Nej, men jag var ju, alltså jag kommer ju outa er också om jag säger så. Nej, jag blir inte heller, men ja.
Är det tabubelagt på något sätt?
Man pratar... Absolut inte, jag känner väl med att det blir lite skärnigt. Alltså så, vad jag känner i alla fall är att jag brukar inte säga vad jag känner för att vi känner ganska bra.
Men vi kan ju också se vad andra tjänar för att vi alla har samma modell liksom. Jag kan ju räkna på vad du tjänar eller du tjänar, så det är inte så hemligt för oss.
Sist hörde vi Malin tillsammans med sina kollegor. Välkommen Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti.
Tack så mycket.
Kvinnorna här sist i reportaget berättar inte vad de tjänar. Varför är det så känsligt att prata om det här?
Ja, nej, men dels är det ju för att våran hjärna är ju som en jämförelsemotor. Så att så fort hjärnan ser någon siffra, och framförallt siffror är ju det är lätt att jämföra. Ja, men då börjar vi ju titta på oss själva och på, ja, men till exempel i det här fallet då, vad man tjänar. Och så börjar man då, ja, men egentligen utvärdera sig själv och också känna att det finns ett hot att, ja, men lite som de var inne på här på slutet, att man börjar känna att, ja, men då kommer andra att utvärdera mig, min prestation, är jag värd? Alltså, det är ju en av de vanligaste anledningarna till att höginkomsttagare, ja, men duckar det här med att avslöja hur mycket de tjänar. De är rädda för att folk ska, ja, men se dem som till exempel överbetalda.
Mm. Är det lika känsligt oavsett vad man tjänar?
Absolut, och det är ju kanske framförallt inte så mycket kunskapen i sig, utan att det är kunskapen, alltså, i relation till folk runt omkring en. Ja, men kollegor, alltså vi märkte ju de här tre kollegorna vågar ju inte ens, de visste vad de tjänar, men de vågar inte säga det högt. Alltså det är den här rädslan för vad som ska hända i hur man är i relation till dem man omger sig med, oavsett om det är kollegor eller nära vänner eller, ja, vem det nu kan tänkas vara, just närheten.
Men även den som tjänar mindre, är den lika rädd att berätta?
Ja, men jag skulle nästan säga att den är ännu mer rädd. Alltså det handlar om att skydda sig själv. Alltså det är inte kunskapen eller att man inte skulle vara nyfiken på det, utan man är rädd för konsekvenserna. Alltså vad kommer hända när jag, ja, men får reda på vart jag står i relation till andra i det här väldigt lätta kvantifierbara. Alltså, kommer jag känna mig underbetald? Kommer jag känna mig ovärderad av samhället, arbetsgivare? Och hur kommer folk se på mig?
Mm, du sa att man är rädd för det här med, ja, vad som ska hända och hur andra ser på en. Kan du utveckla det lite?
Ja, men det är som så himla mycket när det gäller ekonomi, oavsett om det handlar om vad vi tjänar, hur mycket vi lånar eller hur mycket vi sparar. Alltså, vi är jätterädda för... Ja, men, hur kommer det här påverka hur andra ser på oss? Alltså, människor är ju så otroligt självupptagna. Och det fina är ju att alla lider av samma tankefel. Alla är vi självupptagna. Så de här föreställningarna om hur andra kommer se på mig när de får veta att jag är underbetald, mellanbetald eller överbetald, ja, om det nu är så. Alltså, de föreställningarna är mest i ens eget huvud, lyckligtvis.
Mm. Vad gör det med oss då om vi får veta att våra kollegor tjänar mindre än vi själva gör?
Ja, men människan har ju lite av en sån aversion för orättvisa. Alltså, och det är väldigt fint med människan att vi instinktivt reagerar negativt på orättvisor. Så till exempel så har ju arbetsgivare väldigt mycket att förlora här i anseende om det kommer ut att det är en väldigt stor lönespridning till exempel. Man har ju också sett när man tittar på studier i USA där det är fler och fler delstater har lönetransparens. Det som händer är ju låginkomsttagare, de som tjänar sämst, ja, men det kan bli en demotiverande faktor där, för man upplever att det inte är rättvist. Mm. Och höginkomsttagare, alltså de som tjänar bäst på arbetsplatser, där har man kunnat se att okej, produktiviteten höjs lite hos dem. Och en hypotes där är ju att, ja, men de vill visa att de minsann är värda den här höga lönen. Alltså, man har den här reflexmässiga reaktionen att så här, ja, men orättvisor motiverar oss inte.
Mm. Så den med lägre lön kan då känna att jag behöver inte jobba lika mycket.
Exakt.
Eller jag ska jobba mindre.
Precis, och den med hög lön kan känna att jag borde nog jobba mer. För nu när alla vet hur mycket jag tjänar, då måste jag verkligen, ja, men anstränga mig för den här höga lönen så att det upplevs som rättvist.
Om man ser det här ur arbetsgivarperspektivet då, är det bra eller dåligt att det undviker ämnet?
Nej, men det är ju superduper bra för arbetsgivare att det råder ett sån här obalans i informationen. Alltså det är ju det är ju bara individen och löntagaren som har att förlora på att det inte är transparent lönesättning, att det inte syns och att det finns det här psykologiska tabut kring det. För det ska sägas att informationen finns ju att tillgå redan idag, men det är lite krångligt.
Ja, men jag tänkte just säga det. Hur mycket vet vi om varandras löner på den svenska arbetsmarknaden?
Ja, men givet hur mycket information, alltså jag menar svenska myndigheter, fantastisk statistik, SCB, Skatteverket, man kan ringa och kolla upp vem som helst. Det finns privata initiativ där man för en spotstyver kan få reda på vad vem som helst tjänar. Lönenkäter på sociala medier, fackförbund. Informationen finns där ute, men jag skulle säga att liksom institutionella transparensen har kommit mycket längre än vad den psykologiska transparensen har kommit. Alltså det är fortfarande de här rädslan för vad kommer den här informationen, hur kommer jag reagera på den här informationen? Man vill skydda sig.
Så man skyddar sig själv också genom att inte kolla upp den här
faktan. Exakt. Och det är så himla vanligt när det gäller allt med pengar, att man vet inte hur man ska reagera. Man tror att det kan kännas jobbigt och det bästa sättet att agera på ett sånt hot är ju bara att undvika att kolla upp det.
Huvudet
i sanden. Mm.
Hur öppnar vi med våra löner här i Sverige jämfört med andra länder då?
Ja, men jag skulle säga vad jag kunnat läsa mig till. Så, alltså, jag tror det var 11 delstater i USA nu som har implementerat det här lönetransparensdirektivet. Men på arbetsmarknaden där det är liksom lite högre konkurrens och lite tuffare, alltså då är det mer lönetransparens. Alltså då vill man verkligen veta vad andra tjänar och vad man har. Medan på den svenska arbetsmarknaden, alltså det är ju inte en fråga som diskuteras så värst mycket. Arbetsgivaren har ett otroligt övertag när det kommer till information. Så återigen, alltså det är de här mer det sociala och psykologiska som håller oss tillbaka från att faktiskt veta hur det ligger till.
Mm. Vi ska höra fler röster om lön och vad ökad transparens faktiskt kan leda till på en arbetsplats.
Vad tjänar du?
Vad är det? Nu är det 35 ungefär.
Anna jobbar som kokerska på ett kommunalt äldreboende i Kungsbacka.
Det är känsligt faktiskt, vem som tjänar mer och mindre och...
Som offentligt anställd har hon bra koll på lönenivåerna.
Det kan man ta reda på, det är ju öppet. Så det har jag faktiskt tagit reda på, så att jag har lite koll. Att man är värd den lönen som man får. Liksom. Jag låg ganska bra till, fast lite under ändå. Vissa killar tjänar ju mer, de gör ju det på något sätt. Det är ju synd. För man gör ju lika jobb, så det hade varit jättebra om det kommer upp.
Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män i Sverige och i hela EU. Från EUs håll vill man nu komma åt problemet med ett lönetransparensdirektiv. Målsättningen är att ökad transparens ska leda till att löneskillnader mellan könen lättare upptäcks och åtgärdas.
Jag tycker det är väldigt svårt att jämföra faktiskt.
Ann, på väg hem till Växjö, har berättat att hon är ointresserad av andras privatekonomi, inklusive vad de tjänar. Men hon ser positivt på åtgärder som kan minska löneskillnader mellan könen.
Jag vet att i vissa professioner så är det lite fortsatt så att männen har lite högre lön. Men jag tror också att min statliga myndighet har koll på detta och verkligen har ögonen på det. För vi pratar mycket om då all statistik är könsuppdelad och så. Ja, men det kanske är det väl bra, tänker jag, för det kommer ju av en anledning också, de här kraven och den här förstärkningen regelmässigt och så.
Strålande. Alltså det är ju det jag tänker. Det är det vettiga.
David Meino, vaktmästaren som upplever att ingen vill prata lön med honom på jobbet, är helt för EUs nya krav på ökad lönetransparens.
Annars kommer man inte framåt. Alltså det måste vara transparent.
De flesta av Davids kollegor är män, så det är inte bara löneskillnader mellan könen som intresserar honom. Han vill kunna jämföra sin lön med kollegornas för att kunna utkräva ansvar av dem som tjänar mer.
Om jag känner att jag tar mer ansvar i mina arbetsuppgifter och har en lön som inte matchar det som någon annan får mindre, liksom, eller tar mindre ansvar för, då kan jag hålla dem ansvariga. Okej, nu är det kanske din tur att ta den här biten. Eller... De som har betalt mer, de ska ha mer ansvar. Alltså, det är så det ska funka. Det är jättedumt som lågavlönad att ta massa ansvar. Liksom.
Veronica Siltberg.
Vad tjänar du?
säger det.
Hur reagerar du på frågan?
Ja, men det är så där lite... Ja, man funderar ju på om man ska berätta eller inte, helt enkelt. Man vill väl liksom inte verka bättre eller sämre, eller ja, så.
Vad gör det med en arbetsplats om lönerna blir mer öppna?
Ja, men jag tror att det kan vara bra. Då vet man ungefär vart man bör ligga. Och det är inga hemligheter egentligen kring det. Jag tycker inte att det borde vara det.
Du tvekade lite i början med att säga din egen lön. Hur känns det nu? Håller du fast vid?
Ja, men det gör jag nog fortfarande.
Är det här dina kollegor?
Yes.
Simon Blank jobbar på ett fondbolag med kontor i centrala Stockholm. Han ska ut på lunch med ett gäng kollegor och passar på frågan om sin månadslön.
Det kommer jag inte svara på. Tyvärr.
Vet du vad dina kollegor känner?
Nej. Faktiskt inte. Det är väl alltid varit lite stigma kring löner och så. Det går väl att kolla upp på Ratsit om man vill. Men ja.
Är du nyfiken?
Ja, det är klart man är alltid nyfiken liksom. Men det diskuteras också på jobbet att det ska offentliggöras liksom, så att man känner att man har en marknadsmässig lön och konkurrenskraft emot liknande arbeten. Och, nej, men det är klart intressant. Men som sagt, det kan vara lite känsligt. Det kan vara svartsjuka, groende, liksom, irritation kan blossa upp helt i onödan. Och man vet inte hela anledningen till varför en person får en viss lön och historik och så.
Skulle du önska att det var mer öppen dialog kring löner? Hur ser du på det?
Nej, det tycker jag inte. Sen är det väldigt olika i sammanhang. Till exempel jag och mina vänner, vi är väldigt öppna däremellan. Både på gott och ont. Och, ja. Mm. Men på en arbetsplats, nej. Då tycker jag inte det behövs.
Det handlar om vem som bjuder på lunchen kanske.
Ja. Ja, det var en het topic bara för en kvart sedan. Ja.
Simon Blank sist här och reporter var Lisa Nord. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. Vi pratade ju nyss om fördelarna för anställda att prata öppet om sina löner. Finns det någon nackdelar?
Alltså, i det långa loppet skulle jag säga nej. Alltså det är så himla tydligt att fördelarna överväger nackdelarna på en strukturell nivå. Alltså, lönespridningen minskar, diskriminerade grupper kommer i kapp. Ja, men och som sagt, de som tjänar allra bäst kanske också känner att de får lägga manken till lite extra och bli lite mer produktiva. Utan, alltså på kort sikt, som allt med pengar som man pratar om, alltså det är jättejobbigt att utsätta sig, precis som alla de här beskriver. Oj, nej, det vill jag inte berätta, det känns läskigt, och hur ska folk se på mig? Men det är på kort sikt, och vi måste sluta hålla våra kort så nära kroppen när det kommer till vår privatekonomi, för det missgynnar bara individen och det gynnar de som sitter på informationsövertaget, oavsett om det är arbetsgivare eller bank eller vem det nu kan vara.
Nu vill alltså EU se en ökad lönetransparens för att minska skillnaden mellan könen. Och därför säger vi också välkommen till liberal jämställdhetsminister Nina Larsson.
Tack så mycket.
Varför är det så känsligt att prata om löner?
Ja, det är ju många delar. Det är väldigt belysande inslag här, tycker jag, om hur svårt det är för folk. Och jag har ju varit verksam som chef inom flera sektorer under många, många år i min yrkeskarriär. Och det här är en tuff chefsfråga, en tuff arbetsmiljöfråga att hantera, oavsett egentligen vilken sektor eller bolag eller arbetsgivare man är på.
Mm. När man sitter som chef då, frågar de anställda vad kollegorna tjänar? Frågar de dig det som chef?
Ja, men där jag har varit verksam så har vi jobbat mycket med lönekartläggningen, och den har haft ett starkt intresse hos samtliga kollegor, tycker jag. Och det är ett kvitto på att man kanske ligger någorlunda rätt inom både jämförelse mellan könen, men också inom yrkesgrupperna eller ja, kategorierna och så. Så det har varit viktigt.
I sommar så införs ju det här EUs nya lönetransparensdirektiv i delar av Europa, men inte i Sverige. Varför då?
Det här är ett mycket vällovligt initiativ och vi kommer att införa direktivet i Sverige också. Det vi gör är att vi skjuter på ikraftträdandet för att kunna omförhandla delar av direktivet. I Sverige och andra nordiska länder så skiljer vi ut oss med vår arbetsmarknadsmodell. Det är de arbetsmarknadsparter som har tagit gemensamt mycket stort ansvar för detta. Och det här kan det skilja sig gentemot resten av Europa. Och här har vi, nu när vi har försökt att analysera och ta fram ett förslag till hur en implementering skulle kunna se ut i Sverige. Och i tät dialog med andra europeiska länder som också har identifierat liknande svårigheter så har vi nu landat i att vi behöver skruva på direktivet för att det ska få ett brett stöd bland arbetsmarknadens parter i Sverige och bland arbetsgivare som sen sitter med och ska genomföra de här administrativa rapporteringen som också direktivet innebär.
Mm, men om det är konkret, vad är det i EUs direktiv som inte fungerar enligt den svenska modellen?
När det kommer till hur man skriver kring vad det är som ska ingå i en lönerapport som stora arbetsgivare ska årligen lämna in så är man väldigt detaljerad kring lönebegreppet och skiljer sig där något från hur vi i Norden ofta landar in på månadslön som är jämförbar.
Är det en definitionsfråga av lönebegreppet? Är det det handlar om?
Ja, det är en detaljerad styrning av hur lönerapporteringen för arbetsgivarna ska gå till. Och det kommer att innebära stora kostnader för arbetsgivarna i hanteringen av det. Det är mycket tid som behöver läggas på att få in rätt typ av data och skiljer sig lite för mycket åt mot den nuvarande lönekartläggningen som vi helst skulle vilja bygga vidare på istället för att få en så effektiv hantering av den här ökade transparensen. För syftet att komma bort från det helt osakliga lönegapet mellan män och kvinnor, det ställer vi 100% oss bakom. Det behöver vi jobba för. Men vi måste också ha stöd bland arbetsmarknadsparter så att det blir ett så smidigt och effektivt införande som det bara går.
Mm. Det är ju arbetsmarknadens parter som verkar gladast över beslutet att omformulera det här direktivet. De arbetsgivarna ser direktivet som en administrativ börda. På vilket sätt är det bra för de anställda, de som jobbar? Att ni skjuter på det här?
Ja, de anställda tjänar på detta på så sätt att det är viktigt att vi får långsiktiga spelregler för arbetsmarknaden. Och om det är så att vi inför någonting som sedan antingen att vi gör en feltolkning av direktivet, vilket senare kan leda till böter i EU och dessutom att vi måste göra om det, då skapar vi en situation där vi behöver göra om det flera gånger, vilket skapar oreda och oförutsägbarhet på arbetsmarknaden, och det är dåligt och kostsamt och också för den anställdes synvinkel. Och det är bra att arbetsgivarna också ser det här som en möjlighet. Att det är ett starkt verktyg att också jobba mycket bättre med gott ledarskap, arbetsmiljöfrågor, att ha transparens kring lönekriterier skapar ju också en möjlighet till ökad motivation bland de anställda och en förståelse och en gemensam drivkraft framåt för den inom den arbetsplatsen. Så att långsiktigt så är det viktigt också för anställda.
Ni har ju fått kritik för det här, bland annat från flera fackförbund, och Sveriges kvinnoorganisationer skriver att regeringen försummar den viktigaste chansen att på decennier att stärka kvinnors rätt till lika lön för lika och likvärdigt arbete. Vad säger du om den kritiken?
Jag delar inte den. Jag är övertygad om att vi behöver ha långsiktiga och förutsägbara spelregler på arbetsmarknaden, och då är det viktigt att vi försöker få det så rätt som det bara går från början. Och här är det en avvägning med att vi kommer att öka regelbördan i viss utsträckning, men vi vill göra det så smidigt och effektivt som möjligt. Så att det blir en balansgång där vi behöver ha båda de här delarna. Att det ska vara ett starkt verktyg för att ta bort lönegapet, det osakliga lönegapet mellan män och kvinnor, och stärka transparensen, men samtidigt fungera effektivt och smidigt för arbetsgivarna så att det inte driver upp kostnaderna i samband med att man inför det.
Det här direktivet kom 2023. Varför kommer ert motstånd just nu?
Det här är ju en process. Man behöver följa både i dialog med andra EU-länder. Man försöker se hur andra tolkar och ha en löpande dialog med dem. Man har en löpande dialog med arbetsmarknadens parter för att se och förstå hur, vilka effekter och konsekvenser det skapar för ur deras perspektiv. Och sen så blir det ju en samlad bedömning och den hamnade på att vi behöver skjuta upp det här införandet, men när vi har på plats ett direktiv som bättre motsvarar så att säga, vår situation i den nordiska och svenska modellen på arbetsmarknaden, då kommer det här bli ett mycket bra och starkt verktyg för ökad transparens och minska lönegapet.
Kvinnors löner är i snitt 10% lägre än mäns och skillnaden har i stort sett varit oförändrad sedan 2019 enligt SCB. Och även om man tar hänsyn till utbildning och yrke och ålder så kvarstår en löneskillnad på 5% ungefär. Varför ser det fortfarande ut så här?
Ja, det är ju de oförklarliga och helt osakliga skillnaderna på 4,6% som vi också behöver komma åt. Det är, och det här är ju ett snitt så att säga, vi vet att det finns inom, det innebär ju att inom vissa sektorer och vissa branscher så ser det här är det ännu högre. Och här bidrar bristen på transparens att det ser ut som det gör och därför är det avgörande att vi kan öka transparensen och mitt budskap till alla arbetsgivare är ju att fortsatt jobba med lönekartläggningen, att fortsatt förbereda sig för att vi kommer att införa lönetransparensdirektivet i Sverige. Så vi kommer att ha en reglering för ökad transparens och insyn, men vi behöver se till så att den blir så smidig och enkel som möjligt.
Har du några exempel på hur det där smidiga och enkla kan komma att se ut?
Ja, det handlar ju om att man i så stor utsträckning som möjligt kan bygga på lönekartläggningen som vi arbetar med i Sverige och har gjort sedan 90-talet. Och här är en bra grund för att jämföra löner mellan yrkeskategorier och också då med kön som grund.
Mm. Vad gör det med Sverige som samhälle att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män?
Det är en enorm förlust. Det är ju ett tapp av potential och innovationskraft och kapacitet och konkurrenskraft som nu går förlorad för att vi inte har en lönebildning som är fullt ut rättvis. Och då, det man måste göra då, det är ju att verkligen uppmuntra kvinnor men också män att fråga mer, också ställa krav på sina arbetsgivare, för att precis som vi hörde här så finns ju informationen att tillgå i väldigt stor utsträckning och vi möjliggör ju en mer rättvis lönesättning genom att också öka transparensen.
Hur tror du skulle påverka löneskillnaderna mellan kvinnor och män om det blir större öppenhet? Eller när kanske man ska
säga? Det är ju
säga.
Betydligt bättre möjligheter att utplåna det osakliga lönegapet som finns. Men det är också ett bra verktyg för arbetsgivare att jobba med transparens och förståelse för lönekriterier och målsättningar. Och prestation i förhållande till resultat till de målsättningar som man har på den arbetsplatsen. Och det är någonting som skulle stärka så att säga, på aggregerad nivå naturligtvis svensk konkurrenskraft som helhet. Så på det sätt som vår arbetsmarknad fungerar, och det här är ju en del i det, det har effekt för hela Sveriges och Europas konkurrenskraft. Så därför är det också ett viktigt bidrag i att också stärka den som helhet.
Niklas Laninge, sparpsykolog, vad säger du om det? Hur tror du det skulle påverka löneskillnaderna mellan män och kvinnor om det blir större öppenhet?
All forskning som jag har kunnat sätta mig in i pekar ju på att det kan bara påverka det positivt. Alltså, återigen, lönespridningen inom verksamheter minskar och grupper som då utsätts för lönediskriminering kommer i kapp. Så återigen, jag ser verkligen att allt pekar på att det skulle påverka det positivt.
Mm. Det låter som att ni är överens om att vi ska prata mer om löner. Öppet med varandra, på arbetsplatser, i fikarum.
Ja, men och det finns ju ingenting som hindrar löntagare att göra det redan idag.
Tack ska ni ha, Niklas Laninge, Opti, och Nina Larsson, jämställdhetsminister, Liberalerna. Ja, vi ska fortsätta att prata om inkomster, för jämfört med många andra länder är löneskillnaderna i Sverige relativt små. Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Välkommen till programmet.
Ja.
Hur jämställda är lönerna i Sverige idag?
Ja, men jag skulle säga i internationell jämförelse så är det ju ganska jämställt. Vi har ett vad kan man säga, oförklarat, ojusterat lönegap på hela arbetsmarknaden på ungefär 10%, och justerar man för olika strukturella faktorer som kan skilja sig mellan män och kvinnor.
Vad kan det vara? Strukturella faktorer, säger du? Vad kan det vara för?
Som ålder, utbildningsnivå, men framför allt yrke och position på arbetsmarknaden. Så landar ju siffror för 2023 från Medlingsinstitutet på ett justerat gap på cirka 5%. Och det är ju ganska lite. Inte minst också i ett historiskt perspektiv.
Om man jämför med resten av världen då, hur står vi oss där?
Ja, men där står ju sig Sverige och de övriga nordiska länderna tämligen väl.
Vad beror det här på då?
Ja, det beror ju på olika saker. Vi har ju till exempel haft en fantastisk förändring vad gäller kvinnors utbildning, både vad gäller nivå men också inriktning. Så vi har haft en, över de senaste 50 åren, en enorm utjämning vad gäller prestigeyrken till och med. Alltså kvinnor utbildar sig i betydligt bredare utsträckning än vad män gör. Och det har betytt mycket för lönerna, och i och med att de kan få helt andra jobb. Men man kan ju också säga så här att vi under de senaste 50-60 åren har haft en enorm förändring vad gäller kvinnors anknytning till arbetsmarknaden, som har gjort att de har fått mer erfarenhet och därmed kunnat ta nya jobb och positioner på sina arbetsplatser, och det påverkar ju också lönen.
Om vi backar bandet till början av 1900-talet, hur har löneskillnaderna sett ut då historiskt?
Ja, men man kan ju säga att historiskt har vi alltid haft löneskillnader, men de har varit betydligt större mellan könen. Om vi går tillbaka 125 år så var det enormt stora löneskillnader, men det berodde dels på att de flesta kvinnor som jobbade för motbetalning, de var väldigt unga, för kvinnor slutade yrkesarbeta när de gifte sig och fick barn, medan män fortsatte. En annan sak var ju att i både bonde- och industrisamhället så belönades styrka väldigt mycket mer än andra färdigheter. Och det hade ju vem som grupp mer av. Men man kan också säga att den har vi haft en gradvis utjämning.
Ja, för att kvinnor och män hade olika yrken där helt enkelt i början av 1900-talet. Vad har hänt sedan dess? Om du hoppar till...
Ja, men man kan säga att det har hänt rätt mycket. Vi kan börja med att säga att i början på 1900-talet, om vi tittar på tillverkningsindustrin där det fanns både män och kvinnor, så tjänade en kvinna 1915 58 öre på varje krona en man i samma bransch tjänade. Medan på 90-talet så hade det förändrats till ungefär 10% skillnad. Och det är ju en fantastisk utveckling. Men det intressanta är ju då att utjämningen har skett trendmässigt, men är liksom koncentrerad också till ett par speciella perioder. På 20-talet, på 40-talet och sen en lång period mellan 1960 och in på 1980-talet.
Ja, men vi går in på det. Vad hände där på 20-talet?
Ja, men på 20-talet så ser man ju en viss förändring i liksom sysselsättningsstrukturen. Att kvinnor börja jobba på i yrken som betalar sig bättre och som också är villiga att betala kvinnor lite bättre än män. Alltså vi har en efterfrågan på arbetskraft och kvinnor var tillgängliga. Så det är ju en sak som i väldigt hög grad förklarar skillnader fram till 1960-talet. Då vi såg mer av en politisk strävan och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter att till exempel avskaffa särskilda kvinnolöner. Någonting som hade avskaffats i statlig tjänst redan på 40-talet. Men då var det så få som jobbade där.
Men där under 60-, 70-, 80-tal, där kommer ju fler kvinnor också ut på arbetsmarknaden. Vad är det som händer där som gör att kvinnorna får tillträde på ett helt nytt sätt?
Ja, men man kan ju säga så här att en sak är ju förändrade incitament. Både med att lönerna förbättras. Vi har en allmän utjämning av ojämlikhet och det gynnar kvinnor något mer än män faktiskt, visade det sig. En annan sak är ju avskaffande av särskilda kvinnolöner som alltid låg lite lägre. Mm. Sen kan man också säga att det öppnat ju enormt mycket bra jobb för kvinnor. Inte minst kvinnor som på 1960-80-talet vill kombinera ett ansvar för hem och familj med till exempel att vara lärare, sjuksköterska, undersköterska, en massa jobb som primärt då expanderar i offentlig sektor. Det är ju en jätteviktig sak.
För att skolor och daghem och sådär byggs ut? Eller?
Ja, och det i sin tur gör ju att kvinnor som inte jobbar i de här sektorerna kan få hjälp att jobba ytterligare mer. Oavsett om de är unga, gamla, gifta, ogifta, har barn eller ej. Mm. Och det gör ju att vi har en enorm förändring vad gäller kvinnors arbetsutbud under början på 60, alltså det börjar redan på 60-talet och håller i sig.
Vilka reformer har varit mest betydelsefulla för att ändra löneklyftorna?
Ja, man kan väl säga att reformer, vi har ju väldigt mycket som handlar om avtal och så. Men man kan ju också säga att vi har ju haft liksom reformer som till exempel utbildningsreformer. De har gjort det mer lönsamt att för både män och kvinnor jobba eller utbilda sig mer. Det blir enklare att fortsätta lite mer med 9-årig grundskola, sen gymnasieutbyggnad.
Men hur har det gynnat kvinnorna? Jag menar, både kvinnor och män utbildas ju. Hur har det gynnat kvinnorna?
Kvinnor har varit lite snabbare på att förändra sig. Och förändrat sig betydligt mer än män. Och det har nog varit exakt det beror på. Det vet vi inte. Men troligtvis är ju det att kvinnor har haft så mycket mer att vinna på att förändra sig än män. Så till exempel så ser vi ju just att utbildningsreformer har ju gynnat kvinnor väldigt mycket. För det har gjort att de har tagit sig från att vara lägre utbildade som grupp än män till att vara mer utbildade som grupp. Och de har också fått helt nya kunskaper och färdigheter genom att gå från kvinnodominerade utbildningsprogram till att ta sig an alla möjliga olika utbildningar. Mm. Sen kan man också säga att vi har andra reformer som har liksom skattereformen i början på 70-talet där man förändrar vad ska man säga, lönsamheten av att jobba som gift kvinna och i och med individualiserad beskattning. Det gjorde ju liksom att kvinnor kunde både se det som att ta steget ut på arbetsmarknaden i början på 70-talet men också jobba lite mer. Mm. Och sen har vi ju liksom familjepolitik, inte minst utbyggnad av förskolor och vad ska man säga, fritidshem och sånt som gör att kvinnor inte i och med att de alltid har tagit större ansvar för hem och barn behöver liksom ha den restriktionen.
Men samtidigt är det ju fortfarande ett tydligt gap mellan män och kvinnors löner. Vad beror det på?
Ja, den oförklarade skillnaden mellan män och kvinnor är ju liksom liten, kan man säga, idag. Men den är ju påtaglig. Och då kan man ju säga så här att som jag ser det så finns det en tolkning att det är diskriminering. Men det behöver inte vara direkt lönediskriminering baserad på preferenser, utan det kan till exempel vara att det sätt vi mäter löneskillnader på har inte tillräckligt mycket information. Vi har inte alla variabler vi skulle behöva kontrollera för.
Mm.
Det till får... exempel timmar eller något sånt där.
Ja, det får bli dina sista ord. Tack så mycket, Maria Stamfors, Lunds universitet.
Tack själv.
Om du är gravid kan du få avslag på sjukvårdsförsäkringen trots att det inte är tillåtet för försäkringsbolagen att göra så. Det har visat sig när Konsumentverket har granskat branschen. Johanna Persson är jurist på Konsumentverket. Vad har ni kommit fram till?
Ja, vi har sett att flera av försäkringsbolagen har det vi har bedömt vara otillåtna villkor i sina vårdförsäkringar. Det handlar bland annat om att villkoren har varit könsdiskriminerande. Det har bland annat varit ett villkor som felaktigt helt undantar försäkringsersättning om konsumenten har agerat på ett visst sätt. När man istället då ska göra en prövning av konsumentens enskilda fall för att se hur mycket ersättning konsumenten kan få. Mm. Och vi har även sett exempel på otillåtna force majeure-villkor.
Mm. De här könsdiskriminerande villkoren, vad kan det handla om?
Ja, men det handlar om att man skriver att konsumenten inte har rätt till ersättning om kvinnan är gravid när sjukdomen uppstår. När bedömningen istället skulle utgå från om försäkringen ersätter den formen av sjukdom som kvinnan har drabbats av till exempel.
Mm, vad är det som är otillåtet då?
Ja, det otillåtna är ju att en gravid kvinna riskerar att nekas försäkringsersättning endast för att hon är gravid. Och det betyder också då att en kvinna som inte är gravid skulle kunna få vård som en gravid kvinna nekas.
Men okej, men så om man till exempel får ont i ryggen på grund av sin graviditet, då skulle man kunna nekas?
Ja, vi har inte tittat på några konkreta exempel, men så som villkoren är utformade så handlar det om att försäkringsbolagen skulle kunna neka ersättning endast för att ryggontet då till exempel uppstår när kvinnan är gravid. När man istället ska titta på om den här typen av ryggbesvär omfattas av försäkringen, alltså ingår i försäkringen.
Mm. För det är samtidigt tillåtet att ha villkor som gäller bara kvinnor eller män, eller hur?
Ja, det stämmer, och det handlar om att vissa sjukdomar drabbar bara det ena könet. Till exempel kan bara kvinnor drabbas av livmoderhalscancer, och det är tillåtet.
Hur vanligt är det då att försäkringsbolagen har undantag som är tvivelaktiga?
Ja, det är svårt att ge ett exakt svar på, men i vår granskning har alla bolagen haft någon form av otillåtna villkor.
Och då har ni tittat på... Åtta bolag.
Ja. Ja, det stämmer.
Du nämnde tidigare att ni också har hittat andra otillåtna villkor. Vad kan det vara för något?
Ja, det har vi gjort. Till exempel så har försäkringsbolag haft villkor som anger att om försäkringsersättningen blir försenad, alltså utbetalningen blir försenad, och förseningen beror på ett fel i teknisk utrustning som inte tillhör bolaget, så har man i sina villkor då angett att försäkringsbolaget inte tar ansvar för det.
Okej, men vad då teknisk fel? Vad kan det handla om?
Kopplat till någon programvara eller liknande, eller någon form av teknisk utrustning man hyr in. Poängen är att konsumenten ska inte drabbas av om försäkringsbolaget inte kan betala ut försäkringsersättningen i tid. Och genom att då skylla på att ansvaret skulle ligga någon annanstans. Utan här behöver försäkringsbolaget ta ansvar och då eventuellt betala till exempel dröjsmålsränta om det blir försenat.
Kommer den här granskningen att förändra något?
Ja, men det tror vi. Vår uppfattning är att branschen är måna om att göra rätt och därför ofta vidtar frivillig rättelser i hög utsträckning.
Och om de inte gör det, vad händer då?
Om de inte gör det, då har vi i första hand en dialog med det enskilda bolaget, och om bolagen ändå då inte rättar sig så kan vi gå vidare med en stämning till Patent- och marknadsdomstolen.
Tack Johanna Persson, jurist på Konsumentverket.
Tack så mycket.
Nu ska vi svara på lyssnarfrågor, och det gör vi med dig, Tommy Wahlström, skribent på Vi Bilägare. Hej!
Hej!
Tommy, du var ju här förra veckan, men då hann vi bara med en enda fråga, så du är tillbaka, helt enkelt.
Det är många som vill ha svar på saker, va?
Mm.
Kul!
Vi har fått ett mejl från en kvinna som har haft otur med en nyinköpt begagnad bil. Hon har köpt en 6 år gammal bil för 196 000 kronor. Nu har en drivrem gått sönder, och så också motorn. Ett byte av motorn skulle kosta 85 000 kronor. Bilen har gått över 20 000 mil, och nu undrar kvinnan om hon kan häva köpet eftersom bilen är köpt genom en firma. Ja, vad säger du Tommy? Kan man köpa eller kan man häva köpet på en begagnad bil?
Mm. Det är ju det här som är poängen med att köpa en bil hos en bilhandlare, att du har reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i 3 år. Så att hon ska absolut reklamera det här köpet. Men sen så finns det ju en del då komplicerande faktorer.
Ja, där. Bilen har gått långt.
Bilen har gått 20 000 mil. Och det gör också att det finns en slitagefaktor med i det hela. Det är inte säkert att det är bilhandlaren som man kan hålla ansvarig för att den här drivremmen har gått sönder. Det kan ju också vara så att den har gått sönder på grund av slitage. Det kan också vara så att bilhandlaren har ett ansvar. Om det till exempel står då i bilens servicebok att den här remmen skulle ha bytts på 16 000 mil och det inte har gjorts. Och sen har bilhandlaren sålt bilen till kvinnan utan att berätta detta. Då är handlaren ansvarig.
Men kan jag räkna med att bilhandlaren har koll på det här när drivremmen är bytt och så vidare, när jag köper en begagnad bil genom firma?
Du borde kunna räkna med det, men jag skulle ju inte, om jag ska betala 200 000 spänn själv, så skulle jag absolut kolla upp det själv. Och det tycker jag alla ska göra. Kolla serviceboken, kolla att alla service är utförda som de ska, kolla så att drivrem, om sånt finns, är bytt i tid, och ring föregående ägaren.
Du tycker till och med man ska ringa ägaren?
Ring den som ta hjälp av trafikregistret och kolla upp vem som hade bilen förut. Ring och fråga.
Mm-hmm. Om man nu vill köpa en begagnad bil, vilka delar ska man vara extra uppmärksam på? Alltså, vad blir det dyrt att byta ut?
Ja, men just det här motor och sånt där är ju väldigt kostsamt. Överlag så ska man ju kolla upp handlingar och sånt där, så att allt finns och allt funkar och alla papper är klara liksom. De flesta bilhandlare lämnar också en varudeklaration när man köper en bil. Den ska man titta på noga och se vad det står där. Och så ska man ju fråga handlaren om det finns några fel som den känner till eller några tveksamheter med bilen.
Våran brevskrivare och lyssnare här nu då, om hon inte kan häva det här köpet, kan hon gå vidare med sitt ärende på något sätt?
Ja, hon ska ju reklamera till bilhandlaren, och om bilhandlaren då inte går henne till mötes så finns ju allmänna reklamationsnämnden dit man absolut kan vända sig med såna här saker. Men just det här att bilen har gått 20 000 mil är en komplicerande faktor och gör att det finns risk att hon åker på att betala det här själv, om nu bilhandlarna har gjort allting rätt och inte fuskat någonstans. Så att det är farligt att köpa begagnade bilar som kostar så mycket pengar, eftersom det inte finns några garantier kvar och eftersom inte maskinskadeförsäkringen finns kvar och kan hjälpa till heller.
Men vad går den här gränsen då? Hur många mil kan bilarna gått innan det blir farligt att köpa den begagnad?
Det där, men just maskinskadeförsäkring, det är olika på olika försäkringsbolag. Men ibland så kan det vara 14 000 eller 16 000 mil som är då den övre gränsen då maskinskadeförsäkringen slutar att gälla. Och när det gäller då garantier på bilen, ja, det är också varierande. Vissa bilar har 3 års garanti, andra har 5 år och vissa har 10 år. Så att man får kolla upp sånt också.
Det låter som att man ska ringa försäkringsbolaget också. Nästa fråga kommer från Anders, och han skriver: jag tycker att allt fler kör runt med såna extra ljus. Behövs det eller är det bara en statuspryl? Själv bor jag i Västerbotten men har hittills inte upplevt något behov. Men jag kanske har missat något. Ja, Tommy, behöver vi extra ljus på våra bilar?
Vi lever ju ett ganska mörkt land.
Ja, och jag tänker att Anders kanske är ung.
Ja, han ser bra, tänker du.
Ja, nej, men det är väldigt individuellt det här med mörkerseende. Och sen så märker ju jag fyller 60 år, det blir sämre med åldern. Mm. Jag tycker jag ser mycket sämre i mörker nu än vad jag gjorde tidigare. Mm. Men det beror också på var man bor någonstans, hur man kör. Bor man i bodde Anders, Västerbotten? Mycket vilt på vägarna. Gles trafik, det är klart man vill ha bra helljus där, säger jag.
Mm. Men hur bra är bilars ursprungsbelysning generellt?
Det varierar väldigt mycket mellan olika bilar, men generellt så tycker jag nog att det har blivit bättre under senare år, även om det fortfarande finns de som är ganska dåliga, speciellt på helljus.
Mm. Men folk sätter på sina extra ljus idag, eller?
Ja, det har ju blivit lättare. Det finns så här små LED-ramper som man kan till och med kan sätta under registreringsskylten som är ganska lätta att montera, vilket ju kan hjälpa väldigt mycket. Mm. Så att på så sätt har det blivit enklare.
Mm, för jag upplever ju att man ofta blir bländad nu för tiden. Känner du igen det där?
Mm, men det tror jag inte är helljuset, utan det är oftast halvljus i så fall. Och då tror jag ofta det beror på att bilarna har en felaktig ljusinställning.
Just det, och det kan man ändra.
Det kan man justera.
Mm. En trogen lyssnare hörde av sig efter att du var här sist, eller ja, näst sist, för du var ju här en kort sväng förra veckan. Hen skriver att du då gav råd om batterier i elbilar, och då sa du, Tom, att ett batteri som har 80% kvar är bra, så minns hon det i alla fall. Men jag har läst att batterier inte är brukbara i en elbil när jag har 80% kvar, skriver vår lyssnare. Att de då istället används till lagring av energi eller andra sammanhang. Vad gäller det egentligen? Hur länge håller ett bilbatteri?
Ja, för först så vill jag ju backa bandet och kolla, sa jag verkligen 80%? jag känner inte riktigt igen det, för att... Ett batteri slutar inte att fungera så, utan det är som din mobiltelefon, det blir sämre och sämre med tiden. Men det tar lång tid innan det blir så dåligt så att du inte längre kan använda bilen. Det tar väldigt lång tid.
Mm. Men det här med 80%, är det någon magisk gräns eller?
Nej, alltså 80%, ja, 80% innebär ju då att om bilen gick 40 mil från början så går det ju 32 mil då när 80% kapacitet är kvar på batteriet. Men jag har sett många bilar, när jag nu har tittat på stora kända säljsajter på internet, som har gått 20 000 mil och fortfarande har 90% batteri kvar. Så att jag skulle ju inte köpa en bil som hade bara 80% batterikapacitet kvar om jag inte fick den himla, himla billigt.
Nej, kan man öka livslängden på ett sånt här batteri på något sätt?
Man kan undvika att ladda upp till 100%. Om man håller sig någonstans mellan 20-80% så är det bra för batteriet. Man ska inte heller ladda ur batteriet helt och sen låta bilen stå. Det är också skadligt för batteriet.
Men det där har jag faktiskt aldrig förstått. Varför ska man inte ladda upp till 100%?
Det sliter på batteriet. De här litiumjoncellerna tycker inte om det. Det blir för trångt. Det blir för tuff belastning på det. Inte ladda upp till 100 om man inte behöver extra lång räckvidd den dagen, utan nöja sig med 80. Men det tar lång tid innan kapaciteten faller så mycket.
Ja, hur
så
lång tid tar det?
Ja, men alltså, jag såg någonstans att man kan köra mellan 50 och 75 000 mil innan man når 70% återstående kapacitet på ett vanligt batteri. Och det är inte så att du inte kan använda bilen sen heller, utan ja, du kan ju fortsätta köra med den om du vill, men det blir ju kortare och kortare räckvidd du kommer, så att säga.
Mm. Behöver man serva bilbatteriet på något sätt?
Det är olika. Vissa tillverkare har att man ska byta kylvätska i batteriet med vissa intervall, men då är det då i kombination med bilens vanliga service, och det är inskrivet i serviceprogrammet där som en punkt.
Då vet man det.
Mm. Ja, precis. Och verkstaden ska absolut veta det.
Hur många laddcykler klarar ett bilbatteri?
Mellan 1000 och 2000 menar man ett vanligt sånt där litiumjonbatteri. Men återigen då, klarar. Efter 1000 till 2000 laddcykler så är vi nere på 70% kapacitet på batteriet.
Vad kostar det då att byta ett batteri om man skulle ha sån otur?
Ja, det där är också väldigt svårt. Men De flesta batterier är uppbyggda i moduler, så man behöver inte byta ett helt batteri. Man kan byta en modul om det är en cell som går sönder, och då kanske man klarar sig med 30 000 spänn för ett sånt. Och skulle du behöva byta hela batteriet, så kanske det kostar 300 000. Men som sagt, då är det oftast, då är det inte att du har använt det så mycket så att du har slitit ner det, utan då är det någonting annat som har hänt med batteriet som har gjort att det gått sönder.
Forskning går framåt, teknik utvecklas. Hur utvecklas batteritekniken framöver?
Vad vi har sett är ju att batterierna får större och större kapacitet och går snabbare och snabbare att ladda. Och att priserna sjunker faktiskt på batterier. Så att än så länge går det väl uppåt.
Tack Tommy Wahlström, vi bilägare.
Tack.
Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller försäkringar. Skriv till planboken@sverigesradio.se. Producent idag, Linda Akten, Lisa Nord är reporter och Daniel Högberg sköter tekniken. Jag heter Anna Berg. Hej då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.